Jesus. Herre, vi tackar dig för att vi får vara inför ditt ansikte. Tack för ditt ord och tack för din församling. Herre, nu ber vi att du ska tala till oss genom ditt ord och att din heliga ande ska lysa på ordet så att vi kan förstå det och ta det till oss, att det får skapa tro och liv i oss. Så ber vi i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Tack, lovsångare. Som Anna-Karin sa så ska vi tala om identitet. Börja en ny serie. Det är 5 söndagar. Det blir alltså september som vi kommer att tala om det här ämnet. Och det här är ju ett extremt brett ämne att tala om. På något sätt är det väl så, tänker jag, att vi alla någon gång i livet eller kanske i olika perioder lite grann brottas med den där frågan: vem är jag egentligen? Om inte annat så gör man ju det kanske under en period i tonåren när mycket ska formas och man ska bli lite den man är. Men sen kommer man tillbaka ibland i livet i situationer när man börjar fundera på: vem är jag nu? Och egentligen så är det nästan varje gång man byter sammanhang eller det kommer in nya kollegor på jobbet eller sånt här, så börjar man fundera igen: ja, men vem är jag nu i förhållande till de här? Det finns hos flottan har någonting som man kallar för FIRO-idén. Liksom, vad som händer i en grupp av människor när några byts ut och sådär. Så börjar man fundera igen liksom, varje gång: vem är jag nu? Och så, alltså, det här finns ju hos oss. Frågorna finns hos oss. Om man går till Svenska Akademins ordlista, den får man ju liksom dyka ner i ibland för när man vill veta saker, så står det så här. Så handlar ju identitet dels om den person man är, men också den särprägel eller egenart som gör mig till den jag är. Alltså en uppsättning egenskaper, fysiska och psykiska och själsliga egenskaper, men också värderingar som man har plockat med sig, kulturella mönster, etik och moraluppfattningar och livsåskådningar, alltihop det här på något sätt. Allt som gör att i en grupp av människor som vi är här idag så är det ändå tydligt att det är du som är du. Det är liksom inte jag som är du och du är inte jag, utan vi är, ja, jag är jag och du är du någonstans och inte någon annan. Och det är ju väldigt, väldigt många faktorer som påverkar vilka vi blir och vilka vi är, och det ska jag inte utreda särskilt mycket om. Jag ska bara ge några tankar så här. Man talar ju ofta i sådana här sammanhang om arv och uppväxt och miljö. Hur många har hört talas om detta? Det är mer liksom att formera vilka vi blir. Och det är ju så här, älskade vänner, att en del av dina och mina egenskaper, de prackades ju liksom på oss redan innan vi var födda. Och vi hade inte den minsta chans att välja. Det är ju bland annat de där sakerna, jag vet inte hur det är med dig, men bland annat de där sakerna som man liksom störde sig lite grann på hos sina föräldrar när man var tonåring. Är det någon som kan komma ihåg någon sån grej? Ja, några nickar försiktigt. Och så tänkte man så här: sån där ska jag aldrig bli. Och så nu, liksom 30-40 år senare, 50 år senare, så inser man: jo, jag blev precis sån. Också den här uppfostran man fick, de värderingar som gällde under ens uppväxt, har satt sin prägel på vilka vi blir. En del av det där som man fick med sig från barndomen av värden och normer och alltihop det där, en del av det där har vi antagligen omfamnat och gjort till vårt eget, och annat har präglat oss på ett sånt sätt så att vi liksom har tagit avstånd ifrån det. Och sen spelar det roll var man lever sitt liv och sin omgivning och vänner och personer i ens närhet. Och det finns ju en massa personer och situationer som har haft och har inflytande på ditt och mitt liv. Som har varit med och format dem du och jag har blivit. Och man skulle kunna lägga till en mängd aspekter på det här, men det finns de som är mer lämpade att göra det än vad jag är. Men det finns många teorier om vad som präglar oss och formar oss. Och grejen är ju att en del av oss är nästan enbart tacksamma för såväl våra gener som vår uppväxt och de sammanhang som vi har funnits i. Och andra skulle helst vilja byta bort hela det paketet om det gick. Och jag tänker, tror så här, liksom att de flesta av oss kanske har ett något kluvet förhållande till alltihop. En del av det som har format vilka vi blev tycker vi är bra. Annat har varit mindre bra. I det stora hela får man väl liksom acceptera och vara hyfsat nöjd med vad det blev. Liksom. Sen finns det ju, man kan lägga till den här ganska spridda uppfattningen, uttryckt av den franske filosofen och författaren Albert Camus, som säger att livet är summan av alla våra val. Det är, tycker jag, en ganska vidrig uppfattning. Och det kanske är förmätet att säga emot en så känd filosof och författare, gör det ändå. Därför att livet består av långt mycket mer än sånt som vi har valt själva. Ibland och ganska ofta så drabbas vi av livet och av omständigheter som vi definitivt inte själva har valt. Då är jag mer benägen att hålla med den judiske filosofen Martin Buber. Du vet, han som skrev Ja och du, som du har blivit tvingad, tror jag, att läsa någonting av i skolan någon gång. Som säger att allt verkligt liv är möten. Och det han menar är att mycket av vår identitet och de vi är formas i mötet med andra människor. Och hans grundhållning var att jaget kan inte existera om det inte finns ett du. Han börjar hos barnet och barnets, det lilla nyfödda barnets medvetande om att vara en individ, en egen person. Det uppstår i mötet med ett du, som oftast då är mamman. Och så säger han att de vi är påverkas och omformas i viss mån av varje möte med en annan människa, ett du. Det man kan vara överens om, tänker jag, det är att det inte är så mycket man kan göra åt det där med arv och uppväxt och miljö och hela det paketet. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att driva ut sina gener. Tror man, jag förstår. Nej, det har jag inte. Och den uppfostran och uppväxt som vi fick kan man ju för sig bearbeta och gå i terapi för, men vi kan inte ändra hur det egentligen var. Och vi kan inte resa tillbaka i tiden och förändra den miljö och de sammanhang som också har satt en viss prägel på oss. Och det är inte heller så mycket vi nu kan göra åt alla de val som vi har gjort och de vägar som vi har vandrat. Eller de människor vi har mött. Men det vi kan göra, det är att inse att det finns någonting mer. Att det finns någonting djupare i din och min identitet. Någonting som jag tänker faktiskt är mer grundläggande för vilka vi är än våra ärvda gener. Och den uppväxt vi har haft. Och den miljö som vi lever i. Så här säger Guds ord, att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Däri ligger din och min allra djupaste identitet. Vi är inte bara en produkt av våra mammor och pappor och hur de fostrade oss och vilka värderingar de förde över till oss. Och inte heller djupast sett en produkt av alla de människor och sammanhang som vi har mött och varit en del av. Den djupaste sanningen om dig och mig är att vi är skapade av Gud för att vara honom lika. Vi skapade för att präglas av hans karaktär. Vi skapade att präglas av hans egenskaper. Vi skapade att präglas av hans värderingar, av den han är. Fast det där gick ju sönder. Du vet, en av de saker som är kännetecknande för Gud är att han gör vad han vill. Eller hur? Gud gör precis vad han vill, när han vill och hur han vill. Och utan att fråga dig om jag har lov. Så om människan skulle vara hans avbild, så måste också människan få chansen att göra som hon ville. Och när människan fick följa sin egen vilja, så sa människan till Gud ungefär att jag vill inte präglas av dig, jag vill präglas av mig. Och så gick den där tanken, ursprungsidén, sönder. Och den här viljan till oberoende av Gud, att gå sin egen väg, det är den som Bibeln kallar synd. Upproret mot vårt ursprung och vår källa, det är det som är synden. Och i den har vi alla vår del. Alla har syndat, skriver Paulus i Romarbrevet. Och saknar härligheten från Gud. Det där extra, det där djupa, det där fantastiska, det djupare ursprunget, den djupa kontakten med Gud. Att vi människor skulle vara präglade av honom gick förlorat. Men Johannes, evangelisten Johannes, berättar i det tredje kapitlet av sitt evangelium att en natt, när Jesus satt och pratade med en judisk teolog och ledare som heter Nikodemus, så lanserade Jesus ett nytt uttryck. Är du med? Och det var ett uttryck som lät så konstigt för Nikodemus, så han fattade inte alls vad Jesus menade. Men när man ser det ur det här perspektivet, om vårt djupaste ursprung, om en tanke med våra liv som har gått förlorad när vi ville köra vårt eget race, så går det faktiskt att förstå vad Jesus menade. För Jesus sa till Nikodemus så här: du behöver bli född på nytt, Nikodemus. Alltså om du vill få tillbaka den där härliga ursprungstanken med ditt liv och återknyta kontakten med den Gud som har skapat dig till sin avbild, så behöver du födas igen. Vi får liksom börja om och födas på nytt. Och då väcker ju det en fråga, åtminstone i mig och kanske i dig också. Hur blir man född på nytt? Den väcktes i Nikodemus också. Hur i hela världen ska det gå till? Och det är ju inte så konstigt att han ställde den frågan, Nikodemus. Men grejen är att förklaringen, facit, nyckeln, finns redan i det första kapitlet i Johannes evangelium. När Johannes konstaterar att när Jesus kom till den här jorden, han är Guds son, han är Gud själv, när han kom in i den här världen, så var det långt ifrån alla som tog emot honom, som ville ha med honom att göra, som trodde på hans undervisning och vem han var. Men så står det så här: men åt alla de som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn? Och så här: de är födda. Ja, men det är väl alla. Ja, men de här är födda på ett annat sätt. De är inte födda av blod eller av köttets vilja, eller för att någon man eller kvinna har velat ha ett barn, utan de är födda av Gud. Född på nytt av Gud, återupprättad och återinsatt i det som var tanken med ditt liv och din existens. Och det här kallar Bibeln för olika saker. Att bli född på nytt, att bli frälst, att bli Guds barn, eller att bli en ny skapelse. Och Bibeln beskriver att den som tar emot Jesus, den som blir född på nytt eller blir ett Guds barn, den personen är i Kristus. Är du med nu? Den som tar emot Jesus är i honom. Det betyder dels att man är till genom Jesus Kristus, men också att man är omsluten av honom och innesluten i allt vad han är. Och så skriver Paulus så här: om någon är i Kristus Jesus, alltså om någon har tagit emot Jesus, om någon har liksom fattat det här, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Och då är du inte längre begränsad till att styras av dina föräldrars gener. hur de tyckte att du skulle vara och tänka och allt vad människor har sagt och tyckt om dig och alla de situationer som du har hamnat i eller ens de val du själv har gjort på gott och ont. Utan då är du fri att vara den Gud har skapat dig till att vara. För grejen är ju att man kan uppleva saker i det förflutna som begränsande och hämmande. Det kan finnas minnen som gör ont. Saker som andra har sagt och att man har blivit pressad att bli någon som man inte känner sig bekväm med att vara. Och val som man har gjort som har blivit väldigt fel. Jag tror de flesta av oss har åtminstone någon grej och kanske många grejer som ligger bakom livet som man ångrar. Och vi kan inte utplåna vår bakgrund eller vårt förflutna. Men det i vår bakgrund och vårt förflutna som är förknippat med smärta, en känsla av skuld eller kanske till och med skam, det kan och vill Gud lyfta av oss. Och i Efesierbrevet så utvecklar aposteln Paulus vad den där nya skapelsen innebär. Hur ser den nya identiteten ut? Vad är det jag både kan och får identifiera mig med? Ska vi läsa tillsammans? Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förut bestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris var den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Det finns en massa saker, men det är framförallt fem saker i den här texten som jag skulle vilja tala om i 5 veckor nu. Om vad den nya identiteten innebär, vad det är vi har i Jesus Kristus, vilka vi blir i honom. Så låt oss bara ta det snabbt igen. Han har välsignat oss. Han har utvalt oss. Han har gett oss barnaskap hos Gud. Han har friköpt oss och han har förlåtit oss. Så där har du en sammanfattning av din nya identitet i Jesus Kristus. Du är välsignad och du är utvald och du är Guds barn och du är friköpt och du är förlåten. Det är det här vi tänker predika om den här månaden. Det är 5 predikningar, en för varje punkt. Så älskade vänner, nu börjar min predikan. Det här var inledningen. Det började inte vara jättenervös, men det blir, ja. Du är välsignad. Din identitet är välsignad. Vad betyder det då? Det är för bra att veta liksom. Det är ju ett sånt där uttryck man använder inte jättemycket utanför kyrkans väggar. Det är sällan man hör folk säga liksom på fotbollsplan, det var en välsignad passning jag fick. Jag säger det ofta när jag spelar golf, och det var ett välsignat slag, men annars, nej. Vad betyder det att vara välsignad? Själva ordet betyder att någon talar gott om ditt liv och över ditt liv och in i ditt liv. Det där ska jag ta igen för det där är sjukt bra. Det betyder att någon talar gott om ditt liv, över ditt liv och in i ditt liv. Så när Gud välsignar dig, när Gud välsignar, så betyder det att han talar sin godhet och sin nåd och sin favör över våra liv och in i våra liv. Han talar sin kraft och sin glädje och sin läkedom, sin upprättelse och sin tröst över oss. Grejen är ju att när du och jag talar på det viset så blir det mest en förhoppning eller en önskan. Liksom. Men jag säger, det är ju snällt sagt av mig, men jag säger jag hoppas du får en fin semester. så är det ju någonstans, så är det en välsignelse, en välgångsönskan. Och det är en fin och vänlig önskan, men den har ganska lite substans och ganska lite kraft när det är jag som säger det. Men grejen med Gud, det är att när Gud talar, när Gud talar, då blir det som han säger. Varje gång. När Gud talar så händer det som han vill ska hända. Bibeln börjar så. Och säger, Gud sa, låt det bli ljus. Alltså var det lite tveksamt. Det glimmade till lite grann, men nej. Men Gud talar och sa, var det ljus. Vad står det sen i nästa mening? Och det blev ljus. När Gud talar in sin favör, sin godhet och sin nåd i ditt liv, så kommer den. Jag vill säga som ett brev på posten, men det är en sjukt dålig liknelse. Den stannar i tomtebord eller vad det heter. När Gud talar så blir det så. Guds ord är skapande. Och du vet den här texten som vi läste från Efesierbrevet, jag älskar ju den. Att han har välsignat oss med all andlig välsignelse som finns. Det betyder alltså att Gud har talat in. Lyssna nu, jag ska säga det här långsamt så du fattar. Att Gud har talat in allt han har i ditt liv. Och det är Daniel Perlesköld som fattar vad jag säger just nu. Ingen annan. Va? Gud har talat in allt han har i ditt liv. Det är vad det står här. Problemet är att när vi tänker välsignelse och att vara välsignad, så landar vi väldigt ofta i ett extremt världsligt, inomvärldsligt perspektiv. Och vi tänker så lätt, när vi tänker välsignad, så tänker vi mänsklig framgång och världsligt välstånd. Och det blir ju lite knepigt, om du ursäktar mig. För när vi tänker på välsignad då, om vi har den bilden av att vara välsignad, så tänker vi ju egentligen på allt det där som vi sjunger om att vi inte söker eller jagar efter. Världen har inget som jag söker, bara Jesus jag behöver. Yeah, right. Men grejen är att om det är det där, om det är pengar och prylar och status och makt och ekonomisk oberoende och en tryggad ålderdom, om det är det som är att vara välsignad. Lyssna nu. Om det är det som är att vara välsignad. Pengar, prylar, alltihopa det här. Världsliga. Om det är det som är att vara välsignad. Så får vi faktiskt, hur jobbigt det än känns, konstatera att över 95% av världens kristna inte är särskilt välsignade. Om det är det det handlar om. Men faktum är att Bibeln upp. Manar oss att inte ha något fokus på det där. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Vet, det är bättre än en ny bil. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och det spelar ju liksom ingen roll om det är BMW eller Mercedes eller vad det nu är för någonting. Citroën kör jag, det är sjukt bra. Oj, oj. Nej, men tänk inte på det där. Du kan ha vilken bil du vill. Jag kan säga, Gud bryr sig inte om vilken bil du kör. Men tänk på det som är där ovan. Inte på det som är på jorden. Och Jesus själv säger i Matteus 6. Samla inte skatter på jorden. Utan samla din skatt i himlen där det betyder någonting. Bygg inte ditt liv på det som ser flashigt ut i den här världen. Utan bygg ditt liv på det som flashar upp i himlen. Amen. Lyssna nu. De här orden som vi läste i Efesierbrevet 1. Om att Gud har välsignat oss med allt vad han har och allt vad han är. De är inte skrivna till de ytterst få procent kristna som lever i Västeuropa och i USA. Utan de är skrivna till hela kristenheten i alla tider och över hela världen. Amen. Får jag berätta en grej för dig? Första gången jag var i Kenya, det är rätt många århundrade sedan, så predikade jag några dagar i Kisumu. Det ligger vid Victoria sjön, en fantastisk plats. Och sen så reste jag tillsammans med pastor Maurice till en bit mot Eldoret. Ni som känner till Kenya vet vad vi pratar om. Och så. En bit ifrån, det är liksom halvvägs, det där, 6 mil eller någonting. Så tog vi av från stora vägen och så åkte vi 4 timmar rakt ut i absolut ingenting. Det fanns ingen väg, men där körde vi med pastor Maurice jeep. Och man tänkte, vad i hela världen ska vi ut hit och göra? Och så kommer man till en plats, en liten dal mellan några kullar. Så här. Och så är det ett par tusen människor samlade där. Och den enda bil som finns på området är pastor Maurices jeep. Alla andra har gått dit. Och en del av dem hade gått i flera dagar för att komma till den platsen. Jag predikade där på kvällen och sen så sov vi över en hydda med 10 andra män och vi åt oss samma skål. Jag var helt övertygad om att när jag kommer hem till Sverige så kommer jag svårt magsjuk. Och så där, men det var jag inte. Jag predikade på morgonen och sen var det meningen att pastor Maurice skulle köra mig till Nairobi och flyget hem. Och så, när vi står där och packar in i bilen så kommer en äldre man fram till mig. Och jag bara minns att vi hade bett för honom på kvällsmötet kvällen innan. Och så vill han ge mig en stor klase med sweet banana. Så många vet vad sweet bananas är. Det är de godaste bananer som finns. Det här de säljer på svenska livsmedelsbutiker. Det är skräp jämfört med sweet bananas. De är mycket mindre, lite knubbiga. Så här. Och de är så söta så man nästan tror att det är en jordgubbe man äter. Så de är helt makalösa. Jag älskar sweet bananas. Men jag insåg också att det här är hans massäck för vägen hem. Liksom när han ska gå hem från de här dagarna. Liksom. Så jag försökte tacka nej, liksom lite artigt och sådär och vänligt. Och så. Och när jag gör det så ser jag att pastor Maurice blir upprörd, nästan arg. Och så väser han åt mig. Do not deny him the blessing of giving. Alltså, ta inte ifrån honom välsignelsen av att ge. Så jag tar emot de där bananerna och ser liksom glädjen i den gamle mannens ögon. När han fick ge till den tjocka pastorn från Sverige. Och vi käkade på de där hela vägen till Nairobi i dammet och makalöst, fantastiskt. Men grejen är att jag insåg då, om jag inte hade insett det förut, att vara välsignad är inte att ha mycket. Utan att fatta att det jag har kommer från Gud. Och kan vara en välsignelse för någon annan. Så att vara välsignad måste vara någonting annat och någonting större och djupare än att ha det gott ställt. Man skulle förstås kunna hålla en massa predikningar om vad det betyder att vara välsignad. Jag ska bara nämna några få saker. Och jag gör det utifrån ett avsnitt i vår bibel som jag älskar och som du hör mig citera hur ofta som helst. Som man skulle kunna kalla välsignelsernas välsignelse. Den aronitiska välsignelsen. I 4:e Moseboks 6:e kapitel. Där står Herren talade till Mose och sa: säg till Aaron som var präst och hans söner som var präster. När ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem: Herren välsigne dig och bevara dig. Det betyder att Gud håller dig i sin hand. Han bevarar dig. Han omsluter dig, står det i psalm 139. Han skyddar dig. He's got your back. Han är där och håller sin hand över dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Det betyder att Guds ansikte lyser upp när han ser dig. Vi har, hoppas jag i alla fall, alla upplevt det där. När man är kanske på en plats med massa människor och så här, och så mitt i den här stora skalan av människor får man syn på någon som man känner, en god vän. Och den här värmen man upplever när det där välbekanta ansiktet lyser upp, det är någon som blir glad när han ser varandra. Är du? Kanske har upplevt motsatsen också. Det har jag gjort faktiskt. Ansikten som mörknar och mulnar när man får syn på en. Men lyssna nu. Gud älskar dig. Han blir glad när han ser dig. Du sjöng en sång förr i tiden här. Jag blir så glad när jag ser dig. Det är ju Guds sång. Som Gud sjunger. När han ser dig. Jag blir så glad när jag ser dig. Han blir på allvar glad när han ser dig. Och den glädjen strålar från hans ansikte. När han möter dig. Och du möter honom. Lyssna. Gud är inte arg på dig. Jag känner att någon behövde höra det då. Gud är inte arg på dig. Han tycker inte illa om dig. Han tycker inte att du är kass och misslyckad. Utan han älskar dig med allt vad han är och allt vad han har. Och när han får syn på dig så lyser hans ansikte upp. Herren vände sitt ansikte till dig. Och giver dig frid. Så när du kommer till honom. Så vänder han sitt ansikte till dig. Och då har du hans uppmärksamhet. Hans odelade uppmärksamhet. Han är där för dig. Och han är närvarande i den stunden. Hans ögon är liksom inte distraherade eller frånvarande. Det har du säkert också varit med om. Jag har varit med om det ibland. Man är på någon konferens med kollegor och så ser man någon person som, ja men han var det länge sedan jag träffade. Och så går man dit och man börjar hälsa. Och man tycker själv, det här var ju jättekul att träffas. Och så ser jag att blicken är liksom bakom dig. Den letar efter någon annan som skulle vara mer intressant att träffa och prata med än just dig. Är du med mig nu? Hur många vet vad jag pratar om? Varenda kotte. Men Guds ögon är inte distraherade. De är inte frånvarande. De söker inte efter någon annan i rummet som kanske är mer intressant. Utan han är där för dig. Och ger sin tid till dig. Och grejen är att den här välsignelsen som vi använder väldigt ofta i vår gudstjänst. Vi avslutar i stort sett, inte riktigt alla, men väldigt många gudstjänster. Med att uttala den här välsignelsen. Så är det, lyssna nu. Det är inte en bön om att vi ska få någonting som fattas oss. Att vi ska få någonting från Gud som vi inte har. Utan det är en påminnelse om vad Gud har lovat. Och det är en bön om att vi ska se och ta emot och leva i det som Gud redan har gett oss. Och den avslutas med en vers som vi väldigt sällan läser men som är liksom en nyckel till att förstå det här. För Gud säger så här. När Aaron och prästerna ber, Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Så när de ber så ska de lägga mitt namn på Israels barn. Över Israels folk, över mitt folk. Och då ska jag välsigna dem. Så när vi talar ut välsignelsen så lägger vi Guds namn på oss själva, på varandra. Vi ställer oss under, lyssna, vi ställer oss under Guds namn. Och Guds namn är allt som han är, allt som han står för. Allt som han vill ge, alla de här namnen som finns på Gud, är en beskrivning av vem han är. Så vi ställer oss under hans namn. Och vi ödmjukar oss under honom. Och då flödar all den välsignelsen över oss. Wow. Så vad är din identitet? Vad är ditt svar? När någon frågar, vem är du? När de frågade ute på öarna när vi bodde där, vems pöjk är du? Grejen är att det här är ju Bibelns svar. Jag är Guds avbild. Jag är skapad till Guds avbild. Och jag är välsignad. Amen. Ja, vi ber tillsammans. Vi ska strax fira nattvard tillsammans. Men låt oss bara be tillsammans. Och sen ska vi sjunga lovsång. Och vi som ska vara med och tjäna ska gå ut och tvätta våra händer. Så vi inte för över någon livsfarlig smitta till dig. Det är ingen fara. Men låt oss be tillsammans bara. Öppna upp ditt hjärta. Kanske speciellt du som behövde höra. Idag att Gud faktiskt inte är arg på dig. Han har liksom ingenting emot dig. Han älskar dig. Och han vill välsigna dig och har välsignat dig så enormt mycket mer än vad du någonsin kommer att fatta. Det är som denne pastor Maurice som jag pratar om ibland. Han brukade säga, God's gonna bless you out of your socks. Kom heligande. Kom heligande. Tack Jesus för en ny identitet i dig. Ja, du har skapat oss sådana som vi borde vara. Och själv tänker vi ut både det ena och det andra. Men här, vi vill verkligen vara de du har tänkt att vi ska vara. Vi vill bli det du har tänkt att vi ska bli. Och vi vill leva under ditt namn, under ditt beskydd, under din nåd, under din favör och under din välsignelse. Så jag ber, lyft av oss bördor. Lyft av oss felaktiga krav och felaktiga bilder om vem vi är och vad det är som styr. Och hjälp oss att kliva rakt ut i den frihet som du har kallat oss till. Det ber vi om i Jesu namn. Amen, amen.